Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej!
Hejsan Hanna!
Vilket du att vi fick till där. Jag blev helt nervös när du skrev ett sms och bara nej, jag har dubbelbokat mig. Jag blev helt så här ledsen för jag hade sett fram emot att få prata med dig. Och bara, vi har ju verkligen inte pratat nu sedan i onsdags och idag är det måndag. Och jag vet inte när det hände senast. När det har varit så här långt borta från varandra.
Men jag måste berätta, för det här gör jag jätteofta.
Mm.
Jag blandar ihop, om vi ska ses klockan 7.
Mm.
Då är ju det 19. Men i min hjärna blir det 17. Då blir det 5. Och jag blandar ihop 11 och 13. För 13 blir ju 1. Och då blir det 11. Så att jag var helt säker på att du och jag skulle podda 11. Så när jag klockan 11 kollar så bara... Nej men, 1 står det ju. Vi bestämde ju 1. Hur kan jag ha fått det till 11? Men 17 och 19, 11 och 13 blandar jag ihop hela tiden.
Men vad intressant. Alltså som en slags... sifferdyslexi liksom. Eller att
ja,
din hjärna...
jag hör något annat.
Ja.
Och du känner inte igen dig i det?
Nej, det gör jag inte. Men däremot så är det ju så här för mig att jag är ju planeringarnas... Alltså jag skriver så mycket lister och jag skriver upp allting. Jag har en analog så här familjekalender på väggen, verkligen. Och den måste jag ha. Jag kan inte ha bara en kalender i telefonen eller sånt. Jag måste verkligen... Och nu visar Jessica upp en lista som hon...
Jag sitter ju här med 10 listor. Det är så roligt att du säger det. För jag är ju exakt likadan. Och det var ju därför också jag blev så chockad. För att jag hade ju skrivit mellan 11 och 12 podda. Klockan 12.15 hämta bilen där och där. 12.30, da. Jag har exakt planerat. Och så bara, nej men alltså jag är ju helt dum i huvudet. Men... det gick att styra om och nu hörs vi en timme sent, men ändå.
Ja, men hur mår du? Gud, det känns så konstigt att vara ute på turné utan dig. Jag saknar dig, det gör vi allihopa. Det ska du verkligen veta.
Ja, gulle. Och det är så fint, för både du och Ubbe skickar ju... Jag är ju med i en tråd fortfarande där det kommer lite meddelande om koder. Och så skickar han lite bilder som han har tagit typ när jag ligger på en... lös penis som är mig som man gör när man vill vila lite. Nog pratat om det, för jag fattar att ni saknar mig, gulliga. Mm. Men berätta om, ja, det var ju också en stor del som var lite jobbig, att det skulle vara så kul att få dig med till Norge.
Mm.
Hur var det liksom? Berätta allt.
Åh, herregud. Och det är så knasigt för att vi har ju precis kommit hem. Vi har ju varit alltså Norge, Alingsås, Bollnäs dubbla föreställningar. Där jag liksom min gamla hemstad och sen Eskilstuna igår. Så att det har liksom varit så otroligt mycket intryck. Men Norge var ju... de föreställningarna, alltså folk skrek. Och det var så roligt att gå med Pernilla på stan för att det är så många i Norge som tittar på Wahlgrens värld. Så hon var sån, det var som att gå med en superstar liksom, när vi gick runt där i Oslo.
Vad menar du? Är inte hon en superstar? Eller?
Jo, men absolut. Men det kanske är så att, jag vet inte, att svenskar är mer van att se henne eller när man liksom... Ja, det var bara liksom för att vara en stor...
Ja, men så måste det ju vara såklart.
Ja, och så till Stockholm när man går med henne är det ingen som direkt höjer ögonbrynen sådär kanske. Men i Oslo som ändå är en stor stad så var det liksom, åh Pernilla Wahlgren, alltså Pernille! Med någon stor, långa köer och publiken var helt extas. Alltså vi var ju lite rädda att de inte skulle skratta åt saker eller liksom inte fatta, men de skrattade. fattade. Det var helt galet.
Vi var rädda att norrmännen inte skulle fatta.
Nej, men inte så. Men du vet, referenser som är svenska. Men så bytte vi ut också lite sådana så här, där vi skämtar om svenska gamla kändisar, kanske på 90-talet eller tv-program. Då bytte vi ut liksom till norska liknande. Så att det blev ju, det var sådana succéföreställningar när man liksom flyger efteråt. Det var, och jag tror också att i och med att vi inte har kört föreställningen alls i Norge, så var det liksom lite känslan av när vi gjorde dem den allra första vändan i Sverige, när ingen visste vart det skulle ta vägen. Det vet ju inte så många nu heller. Jo, det vet många, för många sett den. Men vi har ju i alla fall hållit det här att inte folk lägger ut vad som händer under själva showen. För det finns ju ganska mycket överraskningsmoment i den här föreställningen. Och det var så uppenbart där att ingen visste alls vart det skulle ta vägen. Så att det var verkligen fantastisk respons. Och sen så bodde vi då på Petter Stordalens absolut nyaste hotell i Oslo.
Och hur var det?
Ja, men det var ju fantastiskt fint hotell. Väldigt så här, varenda detalj uttänkt. Och det var en byggnad som var från 30-talet. Och allting andades liksom 30-tal och den eran. Det var jättefint och snyggt liksom alltihopa. Och då på första kvällen när vi kom, då skulle det invigas, det hotellet. Och då trodde vi så här, vi var bjudna på den här festen och det var Great Gatsby-tema, så att vi hade ju varit, jag och Pernilla, och hittat ut lite outfits på så här SVT:s kostymförråd och tagit med lite
i Sverige.
I Sverige, ja, precis. För det var ju första kvällen.
Inte SVT i Norge.
nej, inte norska. Sådär. Men ja, och så att vi var så här, vi ska gå liksom på den här invigningen, vad spännande, vad kul. Och så sen när vi kommer i hisse, då möter vi Margot och liksom flera svenskar. Det var ju liksom inte bara, det var inte bara vi som var svenska på den festen, utan det var ju liksom en stor invigning med kändisar från lite överallt. Och så hade han sagt till oss innan, för han mötte, han är tydligen ett stort fan av Wahlgrens värld till att börja med, av Petter Stordalen. Så att han mötte upp när vi kom till hotellet också, och så himla trevlig, vilken otrolig så här karismatisk person verkligen. Och tog emot och sa det att, åh, det är en sån jätteöverraskning ikväll. Så jag och Pernilla, vi började spåna loss, bara, gud vad spännande, tänk om Céline Dion kommer, eller till någon från Titanic-filmen eller någon från Great Gatsby som kommer. Och när vi då hade gjort föreställningen, då var ju festen jättemycket igång. Alltså vi kom ju inte tillbaka till hotellet först vid 11. Och innan vi hade fått på oss våra kläder. Och då när vi kom till entrén, då kom liksom han och hans svenska flickvän Märta, otroligt gullig tjej, kommer och möter oss i foajén, bara, kom, ni måste komma in nu och kolla liksom, det, nu händer det på scenen, kom. Och vi springer in, och så var det ju alltså ett jättebra band, men ett väldigt känt band i Norge och säkert på andra ställen också, men vi visste inte riktigt vilka de var, så att det blev väl lite sån här
antiklimax.
Ja, men liksom, alltså, och alla normer var helt så här, det var ju liksom helt, det var otroligt stort att de var på den här tillställningen liksom.
Men om du skulle dra en jämförelse, vilken svensk artist som vi tycker, wow, Håkan Hellström kanske?
Ja, men precis, Håkan Hellström förenas med liksom Björn Skifs och gör ett gig liksom så. Alltså det var verkligen ett superexklusivt liksom. Och sen så var det,
men kom du ihåg vad de hette eller?
Carpe någonting. Carpe. Ja, jag tror att de hette Carpe.
Carpe Diem.
Nej, inte Carpe Diem, men det var något sånt, men det var svinbra var de. Men sen var det ju, men klockan var ju liksom redan 11 när vi kom, och sen var det burlesk tema, så massa så här burlesk uppträdanden och nere, man gick ner i en källare, där var det liksom dekadent, alltså, men snyggt och väldigt så här bjussigt. Så att vi var ju kvar där ett tag, och så sen så gick vi och sov, och så hade vi vår andra föreställning också, helt galen. Och då hörde Elisabeth Andreasen av sig, och så tog vi
förlåt att jag avbryter, men hade ni dubbla i Norge?
Nej, vi hade ju enkla,
en varje dag.
Så det var skönt. Det som var så lyxigt också, att få sova ut, kunna liksom se lite av Oslo.
Ja, då kunde man ändå gå på festen och liksom slappna av i det.
Ja, och så sova ut och så sen gå och ha en till föreställning på kvällen. Vid 8 började vi. Så det blev ju liksom, och så
Elisabeth Andreasson, jag har berättat dig, förlåt.
Nej, men för att Pernilla, hon har jobbat förut och hon var och såg vår första show, Kort, glad och tacksam, och gillade den jättemycket. Så hon bara, ja, jag hörde att ni var i Norge, vill ni ses efteråt? För då gjorde hon Chess där. Och det var så mysigt. Och så fick vi bara, då bara satt och tog en cola zero efter föreställningen. Men så himla mysigt.
Hon verkar
mysigt.
Så himla gullig.
Otroligt gullig. Och hon berättade liksom att hon hade mist sin man för 2 år sedan och men jag vill prata om det, liksom den andra fasen i livet där hon befann sig. Men hon hon var liksom så himla på, man kände så här att hon bara allt, man kommer igenom allt. Man tar sig igenom allt. Jag fick sån, det var så härlig känsla liksom. 64 år och bara verkligen så här still going strong och varit igenom. Jag tror hon miste båda sina föräldrar också typ året efter. Hon har varit med om så mycket så här förluster. Och verkligen uttryckte det. Men hon pratade mycket om det, liksom hur man tar sig igenom. Liksom. Och vips är man. Livet är underbart. Liksom. Det finns så mycket att glädja sig över. Hon var, det var så inspirerande möte. Sen så vaknade vi upp dagen efter. Och åkte till Alingsås. Då, och hade världens så dundergig där också på ett jätteställe.
Men skulle inte ni på brunch också hemma hos Petter Stordalen?
Gud, jag missar ju den stora grejen. Vi var ju på brunch hos Petter Stordalen. Herregud, hur kunde
hemma
jag
hos honom, liksom.
Hemma hos honom. Och Märta då som också bor där. Nej men det var nej men Jessica, jag vet inte, det var som att komma hem till typ Elvis. Nej men alltså det var så ett stort hus och det var så jäkla häftigt. Om man tänker att han är väldigt karismatisk som person, så var hemmet precis likadant. Alltså det var konstverk överallt, så här spektakulära, ashäftiga, och ändå var det så här varmt, personligt. Ja, det var så läckert hus och hur stort som helst, och jag tror han hade 4 walk-in closets liksom.
Och hans tjej, är det någon ny tjej? För han har väl barn också. Han har varit gift och har barn med någon annan.
Precis,
eller?
Och sen var han väl tillsammans länge med nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men en norska. Och nu har han då en svensk tjej som heter Märta. De har varit tillsammans i, tror jag, 2 år eller 3. Något sånt, 2. Mm. De var så generösa och det var så bjussigt. Och så hade de en stjärnkock som hade gjort ordning i den här brunchen, så det var liksom, det var så extravagant allt. Det var liksom omelett med tryffel och det var hummer och det var så gott, så gott. Men Märta var så rolig, hon hade bott där 2 år och hon bara, det är vissa rum som jag inte har varit i liksom.
Nej.
Som vi inte använder. Man bara, vi är bara typ i köket. Så de så här, väldigt jordnära men också så otroligt udda tillvaro. Och ja, men väldigt, väldigt fint hus och låg vid vatten och var så här drömmigt, helt klart.
Men fick ni gå husesyn?
Ja, vi fick gå husesyn.
Hur lång tid tog det att gå runt hela huset?
Vi var inte på alla våningar, men vi var nere i källaren då, där de har ett litet spa som inte var så litet då. Och det var, man förstår att man vill bo där om man säger så. Men jag tycker också att det var, sen så att du pratade, det var mycket skratt och liksom, han känns ju väldigt jordnära och de var väldigt, väldigt fina med varandra. Och
vad tyckte de om föreställningen då?
Nej, men de skulle ju komma på kvällen, men de ställde in. Han skulle vara i något, det blev något krismöte där, så att de kom aldrig.
Tur för er!
Tur för oss!
Eftersom det drivs lite med honom i showen, det är med kärlek.
Det är med kärlek, men det var ganska kul när vi, Pernilla sa det då dagen när vi anlände till hotellet, bara, ja, vi gör ju det i showen. Han bara, va? Gör ni mig i showen? Ja, precis. Och så hon bara, det handlar lite om människor som har hybris. Ja, men jag har ju icke hybris. Det har han ju inte. Jag förstår, alltså verkligen.
Nej,
efter,
och sen avbokade han.
Och sen avbokade han. Nej, men han var väldigt rolig. Men han har inte hybris. Nej, alltså,
nej, jag vill inte komma och titta på er now.
Nej, men han var otroligt. Han pratade väldigt mycket om liksom Ja, men bra, bra person, liksom fötterna på jorden och vettiga åsikter och ja, man pratade mycket om så här, han tjänar ju så otroligt mycket och vikten av att han vill liksom betala skatt där han bor och, i, liksom, och ge tillbaka till samhället. Att, så här, gud, hade inte jag vuxit upp här så hade jag inte kunnat haft möjligheten att göra det jag har gjort. Liksom.
Nej.
Så varför skulle jag dra till Monaco och inte betala skatt och ge tillbaka? Ja. Men, det var, men just det där var väldigt roligt. Vi bröt ju ihop lite grann. Så här, för det är ju bara typ någon som har hybris på riktigt som säger att de inte har hybris. Men då rättade han sig bara. Ja, alltså, jag menar ju det. Alltså ikväll på festen. Då kommer jag ha till att ha hybris. För då ska det vara extravagante. Och sånt. Men jag har ju inte hybris i vanliga livet. Så, nej, så att det kan jag hålla med om. Det kändes inte som att han har hybris på riktigt. Men han har ändå 3 eller 4 walking closets med skinnjackor.
Exakt. Har du hört en narcissist säga jag är ju lite av en narcissist?
Men han var väldigt, väldigt generös i alla fall och Märta och ja. Han känns väldigt så här, otroligt fina med varandra och, ja, de hade blivit tillsammans under pandemin berättade de, så att de hade verkligen varit med varandra dygnet runt, för det var ju typ lockdown ännu mer i Norge än vad det var här. Så att hon verkligen flyttade in. Och sen var det bara de två typ.
Åh, gud.
Ja. Men sen åkte vi som sagt till Sverige. Till Alingsås. Hade en fantastisk föreställning där. På ett jätteställe. Och sen åkte vi till min hemstad Bollnäs. Förstår du? Tog vi nightlinen och vaknade i Bollnäs. Och för mig är det alltid så speciellt att komma dit. Speciellt på hösten. För att det är någonting det här att... Ja, och vi hade så otroligt väder och dubbla föreställningar i Kulturhuset där jag har tillbringat hur mycket tid som helst och spelat trombon och spelat teater och så. Så kom delar av mitt gamla tjejgäng och tittade så att vi satt uppe lite grann efter sena föreställningen. Och, det var otroligt mysigt. Jag fick hälsingelängt jättemycket. Mm. Fick jag. Och sen igår var vi i Eskilstuna också på ett jättestort ställe med tror jag, 1200 pers och det var fantastisk publik. Och det fascinerar mig fortfarande söndag liksom kväll och folk skrattar som att det är lördag och krok.
Som att det är lördag.
Ja, men du vet, ja men det är ju lite, svenskar är ju mer högljudda när de har druckit lite, så är det ju bara. Alltså, ja. Så att en lördagspublik på en krogshows arena är ju en sak än ett konserthus en söndag. För man är liksom inte lika kanske.
Nej.
Men med den här föreställningen, det är fascinerande. För folk, det är så mycket skratt. Och vi har ju så kul också på scenen. Och nu börjar man ju känna att det här kommer ju gå så fort den här hösten. Det är inte många helger kvar känns det som.
Nej gud, det går så fort allting.
Jag är så glad för veckans sponsor för jag håller nämligen på att övningskör med min son. Och vi är denna vecka sponsrade av Körkortsboken, den officiella appen från STR, alltså Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Där ditt barn alltså kan plugga sin körkortsteori.
Ja, och det här är ju väldigt bra för det är liksom en app där du kan gå in och det finns olika frågor. Det finns någonting under fliken framsteg. För varje teoriavsnitt i körkortsboken så kan man svara på frågor kopplade till just det avsnittet. Och då får man direkt respons på sina svar och en översikt. Då. Så det är jättelätt för både ditt barn och dig själv att hålla koll på vad som du behöver plugga på. Och så har du ju den med dig överallt. Det är ingen bok som du glömmer utan du har allting i din telefon.
Och de är så säkra på körkortsboken att appen gör så att ditt barn klarar Trafikverkets teoriprov så att de ger en klara provet garanti. Så om ditt barn inte klarar teoriprovet så förlänger de perioden kostnadsfritt hela 2 månader.
Och dessutom kan du prova körkortsboken helt gratis i 48 timmar för att känna på den. Det är verkligen ett bra tips. Och ordinarie pris för 3 månader är 798 kronor. Men just nu kan ni få 3 månader till priset av 2 om ni använder vår kod Jessica Hanna.
Med stora bokstäver alltså. 266 kronor i rabatt och koden är giltig fram till 30 april. Så chansa inte nu. Använd en app som innehåller allt ditt barn behöver för att klara teoriprovet. Och som dessutom är granskad av trafiklärare. Ladda ner appen Körkortsboken på App Store eller Google Play. Tack, Körkortsboken.
Tack.
Men du, det var liksom mina dagar jobbmässigt. Nu måste du liksom berätta vad du har gjort.
Nej, men jag har alltså mina oändligt långa to-do-lists. Så att jag har ju ganska lugnt nu, men ändå inte. För att det är bara, just det, jag får inte glömma det. Jag har gått på en sån här övningskörningskurs. Att jag är handledarkurs för Linn. Mm. Så att vi ska kunna övningsköra. Och du vet, vi sitter där och bara, det kanske var 10% av det som sades som man kände, ja, men det här var ju faktiskt lite bra att veta. Mm. Men sen så här, tips som han gav, typ, men kan du, det här ska ni tänka på. Ja, men typ, gör en plan innan. Okej, nu ska vi övningsköra en timme. Och det vi ska gå igenom är det här och det här och det här. Och vi kommer att ta oss därifrån till dit, sen därifrån till dit. Och Linn tittar på mig och bara, kommer du göra det? Jag bara, vill du att jag ska göra det? Nej. Jag bara, nej. Jag bara, men kommer du vara så här? Hon bara, vi ska bara lyssna på så här skithög musik. Och bara så här. Jag bara, nej. Nej, 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 nej. Så vi liksom, jag känner ju redan på mig att jag är osäker på hur det här kommer gå. Men jag tror inte att, för hon kör ju jätte, jag har ju åkt med henne med sin EU-mopedbil.
Ah.
Och hon är ju otroligt duktig i trafiken. Så jag tänker att det kommer gå ganska lätt. Men det här, jag bara, ja, men nu sa ju han faktiskt att det är viktigt att man berättar det man ser. För oftast blir man ju stressad vid sidan om, så här, ser du cyklisten där? Mm. Så då gav han som tips att eleven då, ens barn oftast, säger så här, okej, jag säger, då i nästa korsning ska du ta vänster. Okej, jag ser att det kommer en buss och jag ser också cyklisten på vänster sida. Bra, då vet jag att hon ser, behöver inte jag säga, akta cyklisten, akta det. Och jag bara, men det där tycker jag är jättebra. Hon bara, nej. Okej. Men det ska bli kul att köra med henne. Jag tror att det kommer gå bra, jag hoppas det. Annars har hon ju massa andra vuxna i sitt liv som kan köra med henne.
Men grejen är att det är så värdefull tid. Det upplevde jag när jag fick på övning köra med Ida, att man får den där tiden i bilen med dem. Att det är så här, plötsligt vill de ju hänga med en för att man övning kör.
Jag pratade faktiskt med en annan förälder som också har barn i samma ålder. Hon bara, vad tycker du? Liksom, hur gör du med regler? Och jag blev så här stolt, för jag kände verkligen att Linn har inte gjort någonting för att jag ska behöva ha så mycket regler. Och du vet, vad heter det? Frihet under ansvar.
Mm.
När man känner att de, ja, men de har koll. Varför ska de inte få åka på den där resan? Eller, för de bara, ah, men nu vill hon åka till Palma den och den veckan nästa sommar. Och jag bara, ja, men alltså det gjorde Linn också. Det verkar vara någon tradition nu att en viss årskull åker då den här veckan till Palma. Är mycket så här, Stockholms kids. Och jag, den här tjejen man får hem, så här, första resan utan föräldrarna, och man får ju bara, och den här föräldern var så här, men jag är så orolig, för tänk om det blir så här och så här. Men har du någon anledning att tro det, eller är det din rädsla? Nej, det är bara min rädsla. Alltså hon är ju världens mest ordentliga. Jag bara, men då måste du ge henne den friheten. Man känner att ibland så blir det ens egen oro som gör att man sätter gränser och regler för sina barn som inte är rättvisa, för att man själv är orolig.
100%.
Men så nu ska den här dottern få åka på den här resan, och jag hoppas att jag kommer få ett tackkort från henne, från Palma.
Var var vi någonstans?
Om att sätta regler för barn som är på grund av sin egen rädsla.
Ja, men det tror jag att man gör ofta, även baserat på sina egna erfarenheter kanske. Men sen beror det ju på, jag tycker att det är en skillnad om man har någon som man tror berättar saker för en. För ibland har jag insett att de kan ju vara väldigt smarta också, så de kanske berättar saker som man själv ska tro att man vet vad de gör. Men sen egentligen så gör de något annat. Nej, men då tänker jag att halva grejen är ju just att släppa den där liksom kontrollen och liksom i lagom takt såklart. Men alltså ändå är jag...
Nej, men det är inte det. Jag är inte naiv och tror att min dotter berättar allt för mig. Tvärtom. Men jag bara menar att det har ju inte... Uppenbarligen har det ju inte hänt något jätteallvarligt eftersom hon... Ja, hon sköter skolan, hon är glad, hon kommer tillbaka i ett stycke.
Ja, men jag menar, så tycker jag tror att vi har väl uppfostrat ganska lika där. Jag tänker att mina har också frihet under ansvar. Man har inte liksom... Och det där tänker jag, det jobbar man väl upp från start på något vis.
Men jag tycker så är med allt, liksom med skärmtid. Och om man behöver sätta skärmtid, ja men då måste man göra det. Jag har inte behövt det.
Nej.
För att de alltid tyckte att det var varit roligare att hitta på saker. Och vet du, så här, nu har det kommit en period när jag känner att det är väldigt mycket. Ja, men då får man ju liksom tänka lite. Hur umgås de? Sätta sig in i... Jag bara, men varför har de inga kompisar med sig hem? Det är mest den yngre då som kanske gamar mycket. Men då sitter ju de och snackar där och umgås på det sättet. Och sen så spelar han ändå fotboll och basket och är aktiv. Så känner jag så här, ja men det är inte så att man bara sitter och scrollar Instagram. Det är ju ändå att de umgås fast på ett annat sätt.
Ja,
men det är svårt.
Det är svårt. Jag tänker att det får man väl bara acceptera att barnen kommer nog ha olika upplevelser av hur man är som förälder. För man har behövt vara olika. Ett, då kunde jag nästan känna att en behövde jag liksom pusha och en behövde jag bromsa. Alltså då är det klart att upplevelsen blir, gud hon tycker att vi ska vara ute mer. Nej, hon tycker att vi ska vara ute mindre. Alltså det blir ju lite så här olika. Att försöka lära känna sina barn och se också vad de kan lära oss om oss själva. Liksom. Mm. För det är väl det som är det mest spännande. Att man inte sitter och tror att man har... Jag skulle säga, om man kör fasciststilen som förälder, då blir det ju mer regler att göra uppror mot också.
Mm.
Och då kanske man får barn som bryr sig mer om det, vad mamma och pappa tycker, än vad de själva tycker och tänker om saker och ting.
Precis. Ja, men det är jättesvårt. Men på tal om också hur barn är olika, så har vi som vi har pratat om tidigare, både du och jag, HSP.
Mm.
Och det är ganska många som har frågat om det. Och den här Instagram-kontot som du tipsade om från början, som jag är helt förälskad i, Orkidébarn Sverige. Hon har skrivit till oss och vill jättegärna gästa oss. Och det tyckte vi var en bra idé.
Det är jättekul.
Ja, och då kan man prata liksom om vad HSP är, liksom om relationer, barn och HSP. HSP på jobbet, och det finns ju hur mycket som helst att prata om, så att vi försöker nu hitta ett datum där hon kommer och gästa oss. Och du hade fått något mejl också.
Men det var en som skrev här i alla fall att de tyckte så mycket om hur resonerade om hur alla i tonåren har sina bekymmer och mår dåligt, även om vissa lägger på en attityd för att dölja det. Jag har själv en tonåring och jag ska inte gå in på hennes problematik, men hon och så många av hennes jämnåriga mår ju så dåligt. Det är till exempel prestationsångest, rädsla att vara utanför och inte passa in. Oro för om man ska vara ensam eller hitta någon att älska. Man känner att man inte är söt eller smal nog. Social ångest. Jättejobbigt som mamma och kompis till andra mammor att se och höra hur ungdomarna har det. Tusen tack för er braa podd. Och jag tänker att det är ju så, men kanske också att våra unga pratar med. För alla de här sakerna är ju också någonting som vi hade, tänker jag. Bara att vi inte visste att det hette social fobi. Men man tänker hur rädd man kunde vara genom att gå i korridoren vid niornas skåp när man själv gick i sjuan. Och om man börjar gå tillbaka till sin egen skolålder, så tänker jag att det fanns mycket... Alltså, vi tänker så att de mår sämre nu. I viss mån tror jag att de kanske gör det, för att det finns, de får mycket mer av världssamvete på sina axlar liksom, och de kan inte blunda för det, och att man rör sig mindre och man vet att man mår sämre om man rör sig mindre, och det här sociala umgänget som vi på något vis var tvungen att träna oss i, blir de inte lika tränade i om man har svårigheter för det, och då blir man ju inte heller liksom, det är också någonting som gör en lycklig att ändå ha relationer. Så att på vissa sätt så klart att de mår sämre, och vi har det här diagnossamhället och alltihopa. Men Men jag tänker också att det som är positivt att många pratar om det med oss, sina föräldrar och vänner till föräldrar och så vidare. Och där tänker jag är skillnaden ändå, för att vi mådde också dåligt men vi pratade inte om det på samma sätt. För jag menar, så många vänner vi har och själva har haft, om du tittar på vår föräldrageneration, så är det väl inte så att några mammor, det var väl många mammor som hade ätstörningar där också. Bara att de inte pratade om det. De bara bantade konstant. De pratade liksom inte om hur dåligt de mådde av det.
Nej, totally agree.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av De Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Men apropå det HSP, så har vi fått också frågor om så här, liksom att folk är så glada att vi tar upp det här och att vi pratar om det som en så här självklarhet. Ja, vi är det. Och några har frågat så här, bara, men hur vet man om man är det? Och så. Jag har hittat ett test som tar 5 minuter att få svar på om du är högkänslig. Jag tänkte att om jag ställer de här frågorna, det är 27 frågor.
Mm.
Och så kan du och jag prata om dem. Och ni kan bara söka HSP test på nätet om ni vill göra det skriftligt, eller så kan ni bara resonera kring de här frågorna ni också, om vi tar upp dem nu då.
Mm.
Jag blir lätt överlastad av starka sinnesintryck.
Ja.
Ja, samma här. Jag lägger märke till subtila detaljer i min omgivning. Ja.
Ja. Vill du att jag gör något inlägg där?
Ja, du får gärna. Jag gör det.
För på den första, alltså jag har ju extremt bra luktsinne och tycker det är jättejobbigt med starka dofter. Och men du vet, för höga ljud. Alltså jag måste få lugn och ro. Det får inte vara liksom för mycket ljud. Och ja, jag blir väldigt hjärntrött om det blir för mycket sol. Men det här andra, detaljer. Det var så roligt, för vi var på en föreställning på Intiman som heter Sviten.
Ja, åh, den.
Och det, ja, det var jättespännande. Och ja, men då kunde jag liksom så här detaljer som ingen annan hade tänkt på. Bara, va? Jaha. Ja, men där står förnamnet före efternamnet. Och sen står efternamnet först på alla de andra. Kan det vara en ledtråd? Och ja. De bara, nej. Okej. Ja, fortsätt.
Och jag får så här ofta höra att, så här, men gud, kommer du ihåg att jag berättade det? Jag bara, ja, självklart. Alltså det är som att jag kommer ihåg, jag kan glömma massa andra saker, namn och geografi och massa saker, men jag kan komma ihåg om någon har berättat någonting för mig som påverkade dem. Ja. Eller komma ihåg när det är dags att köpa en present. Ja, men hon sa ju det här en gång. Alltså, och så här subtila små grejer, och i min omgivning om en sak står lite, alltså det ligger något nytt någonstans, eller ja, ja. Så här. Ja, andra människors sinnesstämningar påverkar mig. Ja, med utropstecken.
Ja, jättemycket.
Alltså, otroligt mycket. Alltså jag får ju typ ont i magen, som idag när du skrev, bara fan, jag har dubbelbokat mig. Och jag kände bara att jag hade så här gjort rent i kalendern för att vi skulle podda. Och så var jag stressad för jag skulle in på ett möte, så han inte liksom tar det. Och så tänkte jag bara, men varför skriver du bara på ett sms? Och så lät jag så här kort när jag ringde dig och bara, men gud, för att jag skulle... Ja, så hörde jag du lät kort och bara, men Hanna, du måste ju förstå att jag kan glömma bort. Jag bara, men självklart. Men jag blev också så här, gud, jag måste in i möte. Och sen hade jag typ ont i magen. Och då tänker jag, då är det ändå en person som jag vet att jag kan prata med,
ja,
om allting.
Men det känner jag inte liksom en sinnesstämning. Utan jag tänkte mer att det här är ett icke-problem. Jag löser det. Då klirar jag så att vi körde vid ett. Men det visste ju inte du. Det var ju vad jag tänkte.
Ja, men och i mig blir det sinnesstämningen. Alltså det är sinnesstämningen.
Att
det
mellan blir, oss att, menar du? Att det ja, fanns nej, men att en jag har, liten korthet liksom.
Precis, det är sinnesstämningen. Det känns som att det ligger en elefant i, står en elefant i rummet. Som inte är en elefant, det ligger bara hos mig.
Ja, precis. Men absolut så kände ju jag det också. Men då är skillnaden på mig att jag skickat sms och förklarar det här.
Ja, jag gick ju in i möte så att
ja,
jag kunde
inte. Ja, då hade du med dig den jobbiga känslan.
Men vilket är bara onöd. Jag vet ju att det är, men det är typiskt HSP-beteende.
Ja.
Jag är mycket känslig för smärta. Ja, men jag är ganska känslig för smärta.
Alltså jag vill ju vara en sån här tuffing som bara har så hög smärttröskel. Mm. Men jag är nog en liten kyckling jag också.
Jag är lite kyckling, men alltså att man just känner att det gör så jävla ont. Vet? Allt från att ta bort tandsten till, alltså det gör verkligen så ont.
Nej, jag älskar att ta bort tandsten.
Okej, okay. Ja. Ska jag ta ett nej på?
Nej, men jag tycker det är skönt för det blir så här rent. Det är så ont skönt.
Ja, ah, men bra. Ah, det skulle, jag behöver komma dit. Jag har inte kommit dit än. Jag behöver dra mig tillbaka under hektiska dagar till sängen eller in i ett mörkt rum eller till någon plats där jag kan få vara för mig själv utan stimulans. Ja.
Ja, 100% typ
och
varje dag.
För mig är ju skogen en sån plats. Jag behöver ju verkligen ut i skogen där det liksom inte är några människor.
Jag skulle behöva skogen, men jag är mer benägen till att ta till sängen och bara snälla låt mig vara i fred nu.
Jag är särskilt känslig för effekterna av koffein. Det här kan inte jag svara på riktigt. Jag är ju koffeinist alltså, verkligen. Så att på ett sätt är jag ju det då, för att jag verkligen vill ha mitt kaffe.
Och jag dricker ju inte kaffe. Men det var ju för att jag fick väldigt ont i magen av kaffe. Så att jag vet inte om det är för att jag då var känslig. Eller om det...
Känslig för effekterna. Jo, men det är ju fast negativt då. Jag är känslig för effekterna fast positivt. Jag blir lätt överväldigad av sådant som skarpt ljus, starka lukter, textiler som kliar och sticker eller sirener på nära håll. Ja.
Ja, nej men alltså det var ju precis det jag var inne på innan. Alltså, och sticksiga tröjor. Herregud, jag klarar inte av det. Jag får panik. Och mina barn är likadana. Om det är någon lapp som skaver eller om det är så här.
Jag har ett rikt och komplext inre liv. Ja.
Vad betyder det?
Ja, men att ditt inre liv, alltså det är inte liksom lugnt och stilla utan du tänker, du
det händer funderar,
grejer. Det händer mycket liksom. Du kan gå en dag att vara nere i en grop till att vara uppe i heaven liksom, under en och samma dag.
Ja.
Jag blir besvärad av oljud. Ja. Jag blir djupt berörd av konst eller musik. Ja. Otroligt berörd. Ibland känner jag mig så sliten och slut att jag måste dra mig tillbaka och vara för mig själv.
Ja.
Ja. Jag är samvetsgrann. Ja, extremt samvetsgrann.
Alltså vad betyder det?
Ja, men att samvetet, att man vill att det ska bli rätt liksom. Mm. Och att man ska bli rättvist och tycker det är väldigt jobbigt när det är orättvist. När det känns orättvist. Jag kan ju nästan inte ens titta på en film, så här fängelsefilm, när folk i utsatt läge som dessutom blir utsatt för orättvisor och våld. Jag tycker det är så jobbigt så att jag orkar inte titta på det. Det blir någon maktlöshet som är fruktansvärt jobbig att hantera för mig. Ja, jag hoppar lätt till av oväntade ljud eller annat jag inte är beredd på. Ja, det gör du kan jag säga.
Det gör jag ju verkligen. Alltså det här är så sjukt. För delvis då Linus kommer och skrämmer mig och jag skriker dig in i örat så att du typ tappar hörseln. Men också igår så går vi i Täby centrum och så kommer Kina som liksom ändå är väldigt nära vän.
Ja.
Och hon hoppar och vinkar typ en meter framför mig. För jag tittar liksom igenom henne. Så att hon vinkar så här. Hej, hej, Jessica! Du vet så här. Och jag ser henne. Men så skriker jag efteråt. Och Kina bara, alltså du blev typ rädd när du såg efter att du hade sett att det var jag. Jag bara, jo men det var bara att reaktionen kom så sent. Alltså, jag hade redan hunnit bli rädd och skriket skulle, jag kunde inte stoppa skriket när jag väl såg att det var hon. Det var en sån fördröjning. Men Magnus bara tittade på mig och bara, men alltså hur mår du? Men jag är så lättskrämd och just att jag skriker rakt ut.
Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid. Åh, herregud.
Ja. Och idag var en sån dag när man bara har så här to-do-list som bara ding, ding, ding. Allting bara är efter varandra och jag skulle göra en pitch på engelska och jag typ grät för att jag kände att jag pallar inte det här. Jag är så dålig på att prata engelska och det här kommer inte bli bra. Varför ska jag ens göra det här? Jag liksom tappar all självförtroende och liksom vill inte. Och Magnus försökte så här peppa mig. Han bara, men du är grym och det här kommer gå jättebra. Jag vet, du är så jävla bra. Jag bara, men du. Och jag bara kände, du försöker bara peppa mig nu och säga saker du tror att jag vill höra. Men jag är värdelös. Det är jättegult att du försöker få mig att känna mig att jag inte är värdelös. Men jag är värdelös. Och sen just att ringa upp och ta det där samtalet. Och, ja. Men jag gjorde det och det gick jättebra. Så återigen, Magnus hade rätt. Jag är grym. Ja. Och hur känner du på det sättet att du blir nervös av att ha massa grejer? Att du blir stressad?
Ja, jättestressad. Jag märker att mitt humör då, det är som att då kan det bli sådär att, och det vet jag att då jag märker att jag blir liksom lite stingslig och bara, nej men det, så jag behöver liksom, jag måste ha marginal till exempel. Om jag ska på ett möte, då måste jag verkligen ha marginal till nästa för att såhär, att jag är lugn och ro och hinner hitta en parkering. Annars är det som att hela systemet går igång. Liksom. Okej, nästa. När människor inte trivs i sin fysiska miljö brukar jag veta vad som behöver göras för att de ska få det mer bekvämt.
Ja.
Jo, men det kan jag vara en sån här...
Fysiska miljö, menar du så här, flytta soffan dit istället?
Ja, men liksom så här att man kan ändra belysningen eller föreslå en annan sittplats. Alltså du verkligen så här... Du, det är ditt jobb att få folk att trivas i en fysisk miljö. I sminkstolen. Alla trivs hos dig.
Ja, precis. Jag tänkte mer att det var så här... Jag kan ingenting säga hur man ska inreda för att det ska vara... Det är bara en känsla jag har.
Ja, men precis. Men jag kan säga att du brukar veta om folk... Och du ser på någon är stressad så kan du få dem lugn.
Ja,
så.
Det kan jag.
Jag blir irriterad när man försöker få mig att göra allt för många saker på en gång. Ja.
Ja.
Jag anstränger mig mycket för att inte göra fel eller glömma saker. Ja,
ja.
Jag är faktiskt lite så också. Jag försöker undvika våldsamma filmer och tv-program. Nej. Jo, alltså om det är på riktigt eller så här fängelsgrej. Men vissa saker som Sons of Anarchy, jag känner att det här är bara på låtsas. Då har jag inga problem med att det är lite våld.
Nej, det är lite så här skräckblandad förtjusning. Jag gillar ju det, men jag mår ju ganska dåligt av det.
Men däremot om det är liksom på riktigt, då klarar jag inte av det. Gud, det klarar jag inte.
Men jag
liksom.
Borde kanske undvika det mer. För jag kan ju, ungefär som att jag har någon så här förkärlek för så här deppig, melankolisk musik. Det är inte så att jag blir pepp av det. Nej. Men då kan jag älska att bara gå in i det här destruktiva, mörka. Ja.
Jag blir lätt överstimulerad när det är mycket som händer runt omkring mig.
Ja.
Ja, det kan nog bli också. Att vara mycket hungrig skapar en stark reaktion inom mig och stör min koncentration och sinnesstämning. Ja, jag är ju lite så att det kan...
Men vänta, vad intressant. För jag är ju alltid hungrig. Jag går ju alltid och liksom... Jag skulle ju må bäst om jag fick äta typ var tredje timme.
Mm.
Men det var inte svar på frågan.
Jo. Men är det så att vara hungrig skapar en stark reaktion i dig? Att, du liksom, att man känner av...
Ja, jag är inte en sån som kan gå utan mat en hel dag. Liksom.
Inte jag.
Eller jag mår väldigt dåligt när det blir så. Mm.
Jag blir omskakad av förändringar i mitt liv. Men både och. Det beror
både
på
och. Jag är inte så rädd för förändringar, måste
Nej,
jag säga.
Nej, inte jag heller.
Fast jag är ju... Fast både och.
Vänta, jag känner också det. Både och. Det är fortfarande på mina premisser. Då går det bra.
Ja.
Men om det är någon annans, då är det jobbigt.
Ja, och liksom förändring. Jag menar, kolla bara min... Jag bor ihop med Linus och barnen på ett ställe. Vi skiljer oss. Jag flyttar mitt över gatan och bor där. Träffar Magnus, flyttar 100 meter längre bort. Det är liksom min comfort zone.
Ja.
Så att, wow, vilken förändring. Nej, men då, jag måste ha någonting som är tryggt, liksom. Ja. Det här området, eller... Ja.
Jag lägger märke till och uppskattar finstämda och utsökta dofter, smaker, ljud och konstverk. Ja.
Ja.
Jag mår dåligt av att ha många bollar i luften samtidigt.
Ja.
Ja, det gör jag också. Att ordna mitt liv så att jag undviker upprörande eller överraskande situationer har hög prioritet i mitt liv.
Ja.
Det har jag blivit, just nu känns det som att jag inte blir så påverkad av det. Jag kan hålla mig själv lugn. Det här vi har pratat om. Absorbera eller observera. Jag lyckas observera mer än absorbera. Så då tycker inte jag det är så jobbigt när det sker en massa... Så,
nej, liksom. Och jag skulle precis säga det också, att det är en mognad sak.
Det är en mognad, alltså, det och övning.
Ja, men för 10 år sedan, då hade jag inte det.
Nej, inte jag heller. Nej, det fanns inte. Då var det väldigt mycket jag höll på att, för att undvika sådana situationer. Jag störs av intensiva stimuli såsom höga ljud eller kaotiska scener. Ja.
Ja, men det har väl redan varit.
Ja, det känns som det. När jag måste konkurrera eller bli observerad medan jag utför en uppgift, blir jag så nervös eller skakig att det går mycket sämre än vad annars skulle jag. 100%. Ja. 100%. Alltså jag tror att jag aldrig har fått ett jobb på en så här regelrätt audition eller provfilmning. Då har det varit när jag är trygg för att jag typ vet att den här regissören vill jobba med mig. Eller att jag vet att jag känner dem som är där. Alltså det är bara då jag typ har fått jobb. För att jag blir så nervös annars. Så att jag kan inte prestera liksom. Jag presterar, underpresterar jättemycket. Så att ja.
Men jag har ju stått och sminkat så här i tv. Och haft sån hjärtklappning och bara skakat i händerna för att jag varit så nervös. Men sen hittat, för det var när vi gjorde vardagspuls med Kristin. Då fick Kristin mig lugn. För jag sminkat henne 1000 gånger och så gick det ändå bra. Men inför så kände jag bara så här, varför utsätter jag mig för det här?
Okej, när jag var barn uppfattade mina föräldrar eller lärare mig som känslig eller blyg. Här, jag har ju fått höra att, gud varför är du så känslig? Är du så känslig? Men jag var ju absolut inte blyg. Jag var ju en väldigt utåtagerande unge. Men jag, på insidan var det kaos ändå. Jag kände mig ju aldrig så att jag liksom var utåtagerande. Men jag menar känslig på det sättet att allt gick ju in liksom i mig.
Jag har ett minne från när jag gick kanske... 4:an eller någonting. Och jag har ju alltid fått höra så här, men Jessica, hon är lite blyg. Och det är också så här, som vi har pratat om tidigare, att man inte ska säga om sina barn att de är blyga inför barnet. För att det blir en stämpel som man tar med sig hela livet. Att får man höra under hela sin uppväxt att hon är blyg, då blir det så här, jag är blyg. Och jag var kanske lite blyg, men man får ändå försöka hjälpa någon som är lite blyg istället för att tala om att den är blyg. Men då kom jag ihåg att en lärare sa till mig, för att jag fick en fråga, och så pratade jag så här jättetyst. Vad sa du? Och så skulle jag försöka prata lite högre och jag fick panik. Och jag kan fortfarande känna den känslan när han ska tvinga mig att prata högre. Och sen så, ja, han sa va typ 3 gånger och bad mig prata högre. Och till slut så säger han så här, vet du vad? Det där är bara trams, för jag hör dig på rasterna. Då har du inga problem att prata som man hör. Så vad är problemet? Varför kan du inte prata som man hör i klassrummet? Och jag vet, för jag var ju inte blyg liksom med mina kompisar.
Nej, där du var trygg.
Där var jag trygg. Men i klassrummet var det läskigt.
Ja, men då kunde föräldrar och lärare uppfatta dig som blyg.
Ja.
Men vi har ju ja på 99% av frågorna till exempel i det här. Men,
var det alla frågorna?
Ja, det här var 27 frågor.
Ja, men jag har ju sen vi började prata om det här i podden också många vänner och bekanta som bara, gud jag lyssnade på er podd och fastän jag är ju också HSP. Och då kan jag känna så här, I know. För oftast känner man ju igen likasinnade som kanske inte har tänkt på det själva eller... Så det här är ju verkligen superspännande ämne. Och ni som inte vet om ni är HSP men kanske misstänker att ni är HSP, gör gärna det här testet. För det som känns skönt när man någonstans har förstått att man inte är ensam och att man... Att det finns en förklaring till att det är helt normalt att känna så. Det är helt normalt att bli trött över de här sakerna. Eller det är helt normalt att välja bort det här och det här. För att konsekvensen om jag gör det blir för jobbig. Då behöver man inte hålla på och förklara sig för alla.
Nej, och framförallt så att om man ser sig att sina barn har det. Att de får känna att någon förstår dem. För tänk om man hade blivit lite förstådd när man var liten. När man liksom inte förstod själv vad det var som...
Exakt.
Att man upplevde så mycket saker som ingen annan upplevde runt omkring och såg så mycket saker. Och när vuxna kunde säga till mig att de inte inte mådde så som jag såg att de mådde. Det tyckte jag var jättejobbigt.
Exakt. Ja, men det måste vi nog sluta.
Kan vi bara, apropå det, så har ju jag fått uppleva en mäktig grej i helgen som mamma. Ida var med i Dubbedo tillsammans med Martin.
Jag såg det.
Men alltså, hon var så bra. Och så satt de med Nanne och Charlie, vilket är jätteroligt. För Charlie var ju liksom barnvakt till Ida och Love och Saga när han pluggade till förskollärare. Så han var ju så under säkert 3 års tid, liksom 4 år.
Åh, fint.
Så att de skulle sitta tillsammans. Men den låten hon gjorde där, alltså med Martin, Ironic. Jag tyckte det blev så himla bra version.
Ja, och Martin säger, Magnus bara, wow, jag hade ingen aning om att hon var så bra. Jag bara, jo, men du måste lyssna på hennes, hon skriver ju egna låtar. Så skulle jag leta upp det, men jag hittade inte. Det finns inte på Spotify, eller?
Nej, inte hennes egna än, utan då är det Paraplyband som hennes band heter.
Jaha, då ska jag söka på det.
Ja, det var så fint. Och då som högkänslig mamma se sitt barn sitta och våga sitta där och sjunga med sin stämma som liksom går rakt in i min själ. Det var liksom mäktig upplevelse.
Men det var faktiskt så gulligt, för Magnus sa det. Han bara, jag vet inte, jag har ju inte så bra koll, men visst var det där något extra liksom. Det bara gick rakt in i hjärtat. Jag bara, kolla gåshuden på min arm. Och det har vi pratat om tidigare. Vad fasen är det som gör det? Varför går vissa röster rakt in i hjärtat och andra som, alltså, och nu pratar jag också om sångerskor som är superduktiga sångerskor. Ja, så det handlar inte om att de inte kan sjunga. Eller,
nej.
Utan bara det här, det här spröda eller det här. Det finns någonting i rösten eller klangen. Eller jag vet inte vad det är.
Jag vet inte heller.
Det är coolt.
Ja, det är coolt. Ja, men älskade Jessica, jag är så glad att jag fick prata med dig idag.
Ja, och jag måste verkligen också tipsa om att gå och titta på sviten.
Ja!
Jag tror att det är Denise Rudberg som har skrivit den. Och sen den är liksom, om man inte är så van vid att kolla på föreställningen så är det typ som att kolla på en film, fast på scen. Det är rätt coolt.
Spännande. Och vilken teater gick den på?
Intiman.
Och hur länge spelar de, vet du det?
Nej, jag vet faktiskt inte.
Det skulle vara kul att hinna se. Men nu är man bara hemma så få dagar i veckan här. Några veckor framåt. Så att man, men en barnfri vecka kanske jag ska hinna.
Men du, vi hörs snart.
Det gör vi. Puss och kram.
Hej då. You told me to call.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.